Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Saker att tänka på i uppstarten av företag.
Vi pratar väldigt mycket med Lina, en av våra läsare, om vikten av att be om hjälp. Inte bara så här redovisningskonsulten, utan andra företagare, andra som har gjort saker innan. Och vi pratar om att liksom sälja skinnet innan björnen är skjuten, att ta hjälp av en duktig bokföringsbyrå. Ja, men många av de sakerna som är efter att man har konstaterat att jag vill starta företag, man har startat det, men shit, vad gör jag nu i uppstarten?
Mm. Och misstaget är att bara jobba i sitt företag.
Vi kommer prata också om detta med olika så här hattar, hattleken brukar jag kalla det, att många av oss som startar företag eller är i ett företag, så detta gäller även dig som är anställd, vi gör mycket i företag, vi är där och springer och löser problem, skapar rapporter, skickar mejl, vi gör grejer, men väldigt sällan tar vi ett steg tillbaka och tar på oss liksom chefshatten, den strategiska perspektivet, och tänker så här, vad är rätt sak att göra, snarare hur gör jag saken på rätt sätt.
Mm.
Och som egenföretagare är detta sjukt viktigt, för du behöver ibland ha möte som liksom Jan arbetaren, ibland Jan chefen och ibland Jan ägaren. Och alla de tre har liksom, ska ha olika perspektiv, olika mål, olika uppgifter.
Mm. Och tips som gäller alla företag?
Vi pratar om så här klassiska tips som att i alla företag så finns det en flaskhals, och den som prioriterar resurserna får bara lov att investera i flaskhalsen. Vi pratar om fokus på försäljning och många sådana här liksom grundläggande generella regler som man ibland glömmer bort när man är i sitt företag.
Mm. Ja. Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till dagens avsnitt som är ett lite annorlunda avsnitt, utan här intervjuar vi, eller vi blir intervjuade av Lina som är en av våra följare som har varit så här, ah, men jag, du vet, jag har jobbat som anställd i många år och jag har haft den här drömmen om att göra något annat och nu har jag liksom startat mitt företag men jag känner mig liksom så här som Bambi på hal is. Mm. Och så var jag så här, och när jag får sådana mejl så brukar jag vara så här, ah, men grattis till att du har startat, men det är svårt för mig att hjälpa till om du inte har konkreta frågor. Så jag brukar, så då skrev jag tillbaka till henne och så kom hon och sa, ah, men jag har de här frågorna. Ja. Och då tog vi och spelade in dagens avsnitt. Så att, nej, men jag tror att detta är bra både för dig som funderar på att starta för bolag, att det är inte så farligt om man liksom inte gör, liksom så här, skriver upp sig för ett hyresavtal för de kommande 3 åren, så är fallhöjden ganska låg. Alltså det kan kosta dig några tusenlappar, men den insikten, den erfarenheten, den kunskapen du får är lätt värd det. Mm. Vad tog du med dig?
Jag tyckte det var roligt att vi lite grann fortsatte. Vi har ju gjort några avsnitt med Monica som ville starta företag och de var väldigt uppskattade.
Ja.
Och nu så fortsätter vi liksom med någon som precis har startat företag och som har liksom frågor i den processen.
Ja.
Och det tyckte jag var jättekul. För då, det blev också väldigt så konkret ju.
Ja, precis. Nej, men jag tänker att det är bara hänga på, och många verkligen, det som jag skulle vilja ge bort också i detta avsnittet är att många av de här sakerna kan du applicera även om du är anställd.
Mm.
För att det är inte som att ett företag, liksom, om vi tar Lina, hon behöver ju jobba i sitt företag och de flesta av oss jobbar i en organisation eller i ett företag. Så att där kan man många gånger tänka på så här, okej, men hur kan jag applicera detta i mitt jobb eller så här.
Vad tänker du då, att man också har de andra perspektiven?
Ja, men som till exempel hattleken när vi pratar med Lina om att ta på sig ägarhatten. Ja. Ja, men som anställd kan man ta på sig, okej, men hur skulle detta se ut för min chef?
Ja.
Eller min chefs chef? Att titta, liksom för vad det handlar om egentligen är ju att skifta perspektiv. Och det tror jag är viktigt. Det är viktigt, alla företag behöver fokusera på försäljning till exempel, och även organisationer som inte har någon försäljning, statliga organisationer etc. får också en budget.
Yeah.
Så att där är viss liksom försäljning i det också. Mm. Men jag tänker att annars är det så här, är man inte intresserad, det finns massa andra avsnitt, man kan alltid lyssna på avsnitt 302 om indexfonder eller avsnitt 305 om avgifter eller avsnittet, tror jag, 306 eller 307 om pension.
Mm.
Så att ja, men bra. Jag tycker ändå detta var värdefullt. Annars hade vi inte
absolut
publicerat det.
Ja, absolut. Det var jättekul. Mm.
Snyggt. Men jag tänker att vi gör det inte svårare än så här, utan vi släpper på Lina. Men du, jag tänker så här. Jag tyckte ju det var jättekul att du mejlade. Och lite, jag läste nästan lite frustration mellan raderna. Kan du inte berätta lite kort om din dröm eller liksom det du vill göra? Och sen så tar vi det därifrån, tänker jag.
Jo, alltså du hade helt rätt. Det var viss frustration när jag interagerade med er här på Rika Tillsammans. Och det beror mycket på att jag har länge känt, i kanske så här 10-15 år som anställd, att jag egentligen har velat göra någonting annat. Jag har varit liksom frustrerad över att jag inte har tillräcklig kontroll på mina arbetsuppgifter. Och jag har känt mig att jag inte riktigt utnyttjar min tid på bästa sätt och sådär. Så att det jag lett till egentligen är att jag har hoppat runt bland en massa arbetsplatser, liksom, sökt nya jobb och nästan haft det som hobby. Att söka nya jobb och liksom tänkt att nu kommer det bli bra när jag har fått det här nya jobbet och sådär. Och det är det under 6 månader eller 1 år. Och sen går det 1,5 år så börjar det skava och så känner jag samma sak igen. Men vad gör jag med mitt liv och så vidare. Och både i er podd och på många andra ställen så är det ju så här, ja, men man ska prova att starta eget och sådär. Och jag har känt att det vill jag. Men alltid nästan när man hör någon som gör det, då är det något proffs som kan designa hemsidor eller konsulta och sitta lite hemma på sin kammare och göra det här vid sidan om. Och jag har inte alls några sådana kompetenser som jag kunde liksom känna att jag kan prova lite granna. Och min största hobby här i livet, min passion, det är djur. Och jag har alltid hållit på med hästar och med hundar. Och jag har redan påbörjat hunddelen lite grann just nu med valparna. Då. Det var också en sån här dröm jag hade. Och att starta en kennel. Och det gjorde jag för ett halvår år sedan, så gick jag en utbildning och registrerade den och sådär, och så har jag vågat ta valparna. Och det är jättestort för mig, det kanske låter jättefånigt för andra att oj, har du några hundvalpar hemma? Men för mig var det inte så enkelt. Men så kände jag att jag älskade hela den här resan, när jag lärde mig om saker som jag faktiskt var intresserad av. Och så tänkte jag så här, ja men vänta nu, jag måste ju jobba med hundar, det är ju det jag vill. Problemet är ju då att med hundar, du kan inte bara säga, nej men jag tar hand om lite hundar, utan det är massa hinder på vägen. Det är massa myndighetstillstånd, det är massa utbildningar, och det är, du ska ha en lokal, du ska anställa folk, du får inte ha hur många hundar som helst själv hemma och så vidare. Så för mig blev det här en ganska stor resa, och inte bara som någonting jag kunde starta vid sidan om. Mm. Och då tänker jag att det måste ju finnas massa människor där ute som också har drömmar, men som man inte kanske bara kan starta vid sidan om och göra lite enkelt, utan som man måste faktiskt satsa 100% på och kanske säga upp sig från en anställning och så vidare. Och det är det jag känner att jag skulle vilja att de människorna fick komma till tals lite mera. Och jag
Ja, men vad fint! Ja. Nej, men så här, jag tänker Lina, så här, du har helt rätt. Alltså så här, när det är alltid liksom enkelt att berätta om saker i efterhand, för då har man glömt alla liksom utmaningar och sådant. Och då är det så här, ja men det var ju jättelätt att starta företag, så har man gjort det för 15 år sedan och så har man glömt alla de
alla
där
tvivel,
alla och tvivel, alla sakerna. Jag brukar ibland tänka på det, det är väl som ni kvinnor när man liksom har fött barn. Jag har hört detta liksom så här metaforen, att efteråt så minns man bara liksom den fantastiska grejen, när man minns inte liksom de jobbiga grejerna. Och jag tänker så här, det är väl tur det att människan är funtad på det sättet, att vi bara minns de positiva sakerna. Men visst är det så som du beskriver. Och det, jag brukar ibland tänka att starta företag hänger ihop med, alltså så här, när vi pratar om investeringar, så brukar jag ju säga så här, men investera i saker där du kommer gilla de problemen som investeringen för med sig. Att liksom så här, ja men investera i en fastighet, du får vissa problem, investera i indexfonder får du vissa problem. Starta företag ger dig alltså en hästkärra med problem. Alltså det ger dig så sjukt mycket problem. Men, och då det är därför jag också säger så här, ska du starta företag så ska man göra det i någonting man brinner för. Så att man har den där orken att ta sig igenom, precis som du säger, men jag brinner för djur och liksom så här, nej men du vet så här, ja det var, du fick sjukt mycket problem med tillstånd och länsförsäkring, med myndigheter.
Och lokal och så vidare.
Lokal och sådant. Och det tillhör ju, är du it-konsult, ja då ska du ha ansvarsförsäkringar och du ska ha kunder, du ska hitta någon it-säljare. Startar du företag inom, jag vet inte, bilmekaniker, ja, men då får du liksom massa tillstånd, miljöprövning och gissar jag, massa sådant.
Men det blir ju att man får en utveckling på köpet ju. Alltså yeah. man lär sig massa saker själv och man lär sig om sig själv också ju.
Ja, och jag gillar, eller min poäng dit jag var på väg också var ju så här, där finns ju den här boken The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Och där säger du, en av de grejerna jag tog med mig från den boken var så här, vi kommer alltid ha problem i livet. Det är liksom så här, vi kommer inte vakna upp en dag och bara känna så här, gud vad bra, nu har jag löst alla mina problem i livet, nu är jag färdig liksom. Utan, och då säger författaren så här, men tänk om lycka går ut på att lösa problem i livet som vi själva har valt. Mm. Att jag tror att utmaningen många gånger är att vi ska lösa problem som vi egentligen inte gillar och vi ska lösa dem åt någon annan. Mm. Så att jag tänker Lina så här, nej du har helt rätt. Jag tycker att du kastar jättebra ljus liksom på det.
Mm. Och precis som Caroline säger, det är också så att man lär sig väldigt mycket om sig själv. Och man lär sig om saker som faktiskt är kopplade till det verkliga livet. För det är det jag kan tycka att jag saknar som anställd. Att jag sitter och lär mig program och massa saker som jag bara har nytta av där. Men det jag märker är skillnaden i det här projektet, eller den här resan, det är att man lär sig om sig själv, hur man fungerar i olika sammanhang och hur samhället fungerar. Det är väldigt, väldigt allmänbildande att starta företag. Mm.
Ja, och det är ju liksom så här, man behöver ju vara lite generalist. Alltså så här, och man behöver ju gilla att lära sig saker. Ja. Och man kommer ju lära sig saker hela tiden. Vad tänkte du?
Men jag tänker att, att man kan ju typ komma i kontakt med sig själv som man aldrig har sett sig själv. Och tycka att det är jävligt jobbigt ju med alla de här problemen och hur ska jag kunna lösa dem och jag har ingen erfarenhet och sådär. Men Alltså, vill man det så kan man det. Man tar ju ett litet problem i taget. Men något som jag inte tycker att man pratar så mycket om, det är att om man är företagare, eller nyföretagare i alla fall, då måste man ju också ta hand om sig själv. Ja. Alltså ändå ha stöd omkring sig ju.
Ja.
Och ta hand om sig själv så att man liksom inte jobbar... Alltså jobba så 18 timmar om dygnet och sådana saker. Men det är en sån grej som jag inte tycker att man pratar så mycket om.
Men fast jag tror att det där handlar om, nu bara spånar jag så Lina så får hoppa in här. Men jag tror att det där handlar om att man ska göra allt själv.
Man tror att man ska göra allt själv.
Och vi är generellt inte så duktiga på att be om hjälp.
Mm.
Jag brukar ibland på så här, när jag har föreläsningar brukar jag ställa frågan så här, men hur många av er här gillar att hjälpa en annan person om det skulle komma en person och säga så här, du Lina, om jag kom till dig, du vet, jag har aldrig haft en hund, jag funderar på att skaffa en hund, liksom så här, vilka tre bästa tips, vad ska jag tänka på när jag väljer hund, vad ska jag tänka på när hunden växer upp? Då tror jag att du hade tackat ja till en sån fika, eller hur? Och jag tror att de flesta hade tackat ja i ett område som de är duktiga på. Mm. Men om vi sen vänder på frågan, så här, brukar du aktivt gå och be om hjälp? Så är det väldigt få som aktivt ber om hjälp. Utan då tänker man så här, jag ska starta företag. Ja, men nu ska jag lära mig bokföring själv. Då ska jag liksom ha all kontakt med myndighet själv. Jag ska göra allting.
Jag ska inte besvära min kompis som
nej,
kan detta.
Nej, och liksom, och sen har vi till och med sådana som jag ibland brukar säga så här, och så ska ens kompis ha rabatt. Jag bara så här, nej. Alltså ens kompisar borde ju betala dubbelt så mycket bara för att de är kompisar.
Det är det som är kompispriset.
Ja, precis.
Fullpris eller mer.
Ja.
Så brukar vi göra med våra kompisar.
Ja, det är bra. Det ska jag ta till. Nej, men vi kan gå in på det direkt. Och jag måste säga att jag svalde det ganska fort, det här med att inte be om hjälp.
Ja.
Jag har bett jättemycket om hjälp.
Och har du fått den?
Ja, det är klart.
Ja, exakt.
Jag är så otroligt tacksam. Jag säger det jätteofta. Jag har fått hjälp med stora saker. Jag hade ritningar som skulle tas fram på stora hus och sånt som skulle skickas in till myndigheter. Och en gammal kontakt på ett jobb som jag hade bad om hjälp och fick massor med hjälp med det här, helt gratis. Han fick en middag.
Ja.
Jag har fått hjälp med folk som har drivit såna här typer av verksamheter tidigare. Liksom. Vad är viktigt och vad är inte viktigt när man startar? Jag har en gammal kollega som har jobbat med bokföring som har hjälpt mig starta upp allting. Som är jätteenkelt säkert egentligen för den som har gjort det förut, men första gången är det jättesvårt.
Ja.
Utan det hade jag inte varit någonting idag. Och jag är så otroligt tacksam för det. Och jag har också sagt att jag kommer alltid hjälpa folk som frågar mig 110%.
Exakt. Och det roliga, och vet vad, och det roliga är till och med så tänker man, vet, detta har vi haft i forumet ibland, att vi hade en kvinna som ville starta någon så här vårdklinik. Och så var någon annan som bara, hej, jag driver en vårdklinik. Tänk på detta och detta och detta och detta och detta och detta. Och då var han så här, gud, jag trodde aldrig jag skulle få hjälp av en konkurrent. Men det är inte så man tänker bara så här, nej, nu ska jag inte hjälpa den personen för det blir en framtid. Alltså för man tänker så här, men kakan är tillräckligt stor för alla. Så att man kan till och med be om hjälp från de som är konkurrenter. Och visst kommer det vara någon som säger nej då och då. Men ett, det är ovanligt. Och nummer två, tänker jag just kring att be om hjälp, att det är så här asymmetriskt rätt. För att så här, om de säger ja så får du hjälp. Då får du steg framåt. Säger de nej, då är du på exakt samma ställe som du var innan du frågade. Så det är liksom ingen nedsida förutom för ens ego. Liksom, vilket kan vara stort nog att faktiskt be om hjälp. Liksom. Mm. Jag förlåt, jag avbröt dig, Lina.
Nej, det tror jag inte alls att du gjorde. Utan det var bra att du kom in på det här. För jag vill verkligen säga det. Liksom, jag har fått så otroligt mycket hjälp. Mer än vad jag någonsin hade kunnat ana genom bara att skicka ett sms eller fråga någon på Instagram eller liksom sådär. Det var inte ens svårt när man väl hade börjat. Det svåra var att ta första kontakten och säga att du håller på med det här, kan jag få hjälp? När man hade fått den första gången, då var det inte så svårt. Då tänkte jag, hur många andra har jag i mitt nätverk jag kan utnyttja nu? Och utnyttja på ett bra sätt såklart då. Så jag får ju betala tillbaka det när jag kan med hundpassning eller någonting annat. Ja, det löser sig.
Mm.
Så att nej, det är jättebra första tips. Ta hjälp.
Mm. Sen hade du hade några frågor också.
Ja, jag har ganska många frågor.
Ja, shoot.
Ja. Nej, men det som jag har lite fastnat på i hela det här när jag ska starta är att i vilken ordning man gör saker och ting. Det är liksom hela tiden en timingfråga tycker jag för mig, där det gör att jag vill vara igång ett visst datum med den här verksamheten. Då ska jag ha kunder. Behöver jag en hemsida kanske innan? Hur långt innan behöver jag registrera företaget för att allting ska vara klart? Jag hamnar till exempel i en konstig situation. Jag skulle skriva på avtalet med en fastighetsägare för en lokal. Då hade jag inte hunnit starta företaget innan allt gick så fort. Och jag ville ju att företaget skulle stå på papperna. Och då drog det ut på tiden. Och nu står jag i en situation där jag kanske ska börja köpa in saker till företaget. Och då är det så här, vågar jag dra på mig de utgifterna? Vågar jag skaffa ett bokföringsprogram? För jag vill inte stå med massa utgifter innan jag har kommit igång med intäkterna som kommer lite längre fram. Jag har väldigt svårt att få ihop tajmingen på hur man går tillväg och startar upp allt.
Mm. Ja. Men jag tänker, det var många frågor igen. Men om jag tänker så här, vi börjar. Så det första som jag brukar säga är så här, sälj skinnet innan björnen är skjuten. Alltså så att försäljningen är nummer ett. Alltså så att man har en plan för intäkter. Det är det viktigaste innan man drar på sig kostnader. De kostnader man drar på sig tycker jag ska vara så låga som möjligt. Och att man kommer ihåg att alltså när du har drivit ditt bolag i 10 år, då är de första 6 månaderna ganska irrelevanta.
Ja.
Så att jag tänker till exempel så här i början, ja men om de flesta bokföringsprogram till exempel, eller hyror eller så här, då vill folk ha så här, ja men köp 1 år så får du 20% billigare. Ja. Och då är jag så här, nej men betala hellre den höga månadskostnaden så att du har liksom flexibiliteten. Att funkar inte detta, då är jag inte låst i något längre avtal. Mm. Och kostar det mer på kort sikt? Ja, det gör det. Men å andra sidan så köper du dig liksom optionaliteten att hoppa av. Så gör jag nästan alltid, även idag med program. Att jag testar dem först i 3 månader och sen säger jag så här, har jag nytta av det här eller inte? Mm. Samma sak med till exempel ett bolag som jag hjälpte till som skulle teckna ett hyresavtal. Ja, men då ville hyresvärden så här 3 år. Och jag var så här, alltså vi vet inte om detta företag kommer finnas om 3 år. Så vi sa, vi kommer inte teckna 3 år. Vi kan betala liksom 25% mer hyra per månad nu i början för att kunna ha optionaliteten att kunna liksom tacka nej så att man inte drar på sig liksom långsiktiga kostnader. Och sen får man ju, där får man ju prata, nu är jag inte expert på det här för jag har inte gjort vår egen bokföring på hur många år som helst. Men jag tänker ju att det är ju ofta inget som hindrar att man tar till exempel kostnaden privat och sen när man har företaget startat då kan man ju föra över kostnaden till företaget. Och där finns vissa regler att det är upp till 6 månader eller 12 månader, men det är ju liksom inget annat heller som hindrar att så länge det är till marknadsmässiga villkor. Att om jag köper en dator privat så kan jag sen sälja den till företaget. Det viktiga är att jag inte försöker lura någon eller liksom så här att jag köpte dator för 10 000 men jag säljer in den för 25. Mm. Alltså det funkar inte, utan det, så länge det är marknadsmässigt man kan. Och här bör man också komma ihåg att det finns inget strikt regelverk. Till exempel med Skatteverket, det är det många tror, så här, detta är avdragsgillt inte. Så är det inte, utan det är alltid en diskussion, alltså kunna motivera. Så att jag brukar säga så här, skaffa dig så mycket underlag som möjligt. Så att skulle man sen komma till Skatteverket eller till någon som har en åsikt så säger man så här, men titta här, jag hade inte fått svar från Bolagsverket så jag köpte det privat, här är kvittot privat, här är vad jag sålde in det till bolaget. Det är samma pris, jag gjorde ingen affär utan det var liksom en administrationsmässig liksom förflyttning. Mm. Och då har jag ju svårt att någon ska argumentera för så här, nej, det var fel.
Liksom. Får du verkligen inte göra.
Ja. Så att man behöver kolla, man kan liksom kolla upp sånt i förväg, men sånt brukar ofta alltså gå. Så att jag tror ofta så här, 1, ha mycket dokumentation, 2, visa på intentionen och visa liksom så här, nej men du vet, jag ville inte starta detta företag innan jag visste att jag hade det här. Och återigen så här, det kan vara värt att ta någon engångskostnad i början, för i det stora hela så spelar inte det så stor roll.
Men du ser, redan där har jag fått svar på konkreta frågor. Det här med att kanske inte binda upp sig på för lång tid, som man gärna gör som du säger, det blir mycket billigare. Så man tänker att företaget ska rulla på under många år. Liksom.
Ja.
Och som du säger, det här med bokföringen, jag har ju varit lite livrädd för att har det från fel konto eller så att det ska bli någonting stökigt i bokföring redan från början. Jag menar, jag har ju en skräck för bokföring och inte kanske för skattemyndigheten än, men jag vill verkligen att det ska bli rätt. Och det ligger väl lite i mig som kontrollmänniska också.
Ja.
Men det är jättebra.
Men och där är det också som jag tyckte det var så fint när vi intervjuade till exempel just Skatteverket som brukar vara de som i så fall har mest åsikt i den här frågan. Och grejen är så att de är ju en service, men de vill ju hjälpa till och de har, min upplevelse är så här, de är ju snällare mot någon som precis har startat, har intentionen att göra rätt än någon som har drivit bolag i 15 år och sen liksom man ser så här, det där var inte så snyggt. Liksom. Så att jag tror så här, har man koll på sina papper och intentionen är rätt, man kan argumentera för sin sak, så alla benör. Och sen liksom, jag tycker ju så här att man ska ju anlita en bokföringsfirma direkt från början och ta en redovisningskonsult. Och sen kan man ju skilja på vad man gör själv och vad redovisningskonsulten kan göra. Och där kan man ju till exempel, så gjorde jag i början. Jag gjorde det själv, men sen gick jag till konsult och sa så här, har jag gjort rätt?
Ja.
Liksom, så att man använder dem som ett bollplank. Så att, och idag så finns det så många bra tjänster så att man behöver liksom inte utnyttja, ofta kostar en redovisningskonsult 500-600 kronor i timmen. Då behöver man liksom inte utnyttja dem för att göra liksom så här inmatningen eller liksom komma med dem med en skokartongkvitton, utan du kan scanna kvittorna själv på telefonen. Idag kan du skicka alla fakturor till en e-postadress så att det hamnar inne i bokföringsprogrammet. Det finns appar, till exempel jag gillar en app som heter Mint för kort, så att alla mina kortbetalningar, de hamnar liksom det. Jag betalar med kort precis som vanligt i en affär och sen har jag en hemsida som jag loggar in på där jag laddar upp kvittot och sen säger jag så här, men detta var transport eller detta var restaurangbesök. Och sen skickas det in i bokföringsprogrammet. Så att jag tror att många gånger, och vi hade en tråd om det i forumet också, att ibland folk säger, nej men jag betalar jättemycket till min redovisningsfirma. Och då brukar jag säga, men ta ett samtal med redovisningsfirman, så här, hur kan vi få ner kostnaden, hur kan vi få ut mer värde för de här timmarna? För att de flesta redovisningskonsulter tycker inte debit och kredit är jättekul heller, utan de gillar ju mer hjälpa till förklara siffrorna, sammanställa rapporterna, ha diskussionen kring utveckla bolaget. Och där finns det, nu kommer jag säga emot det jag sa innan, men till exempel för mig som jag har drivit mitt bolag länge, jag vet att jag använder till exempel Adobes program. Och då kan man göra precis tvärtom, att jag kan ta årsabonnemanget, för då får jag en faktura istället för 12 fakturor per år. Och har jag då som jag till exempel 10 program, så är det skillnad mellan att jag får 10 fakturor eller 120 fakturor. Och det säger sig själv, 120 fakturor kostar mer att bokföra än att bokföra 10 årsfakturor. Men det återigen, man behöver titta på, här är jag ute efter att spara pengar, att optimera. I början så vet jag inte, och där bör man också ha respekt för att, vad är det, 9 av 10 bolag överlever inte 5 år. Så man behöver liksom inte heller slå på sig själv om att bolaget inte lyckades. Liksom, det är mer sannolikt att det inte lyckas än att det lyckas. Men då har man ett, haft roligt under tiden, man har lärt sig sjukt mycket grejer, man har lärt sig både om sig själv, om företagande, om samhälle, om ekonomi. Och man har definitivt liksom ovärderliga erfarenheter inför framtiden.
Det är bra att du säger det, för jag håller med. De erfarenheterna får man ganska snabbt, hur det än går.
Men fick du liksom lite svar på frågan där om tajmingen? För att då är det inte så blodigt med själva tajmingen om man kan jobba med andra parametrar. Liksom.
Precis. Det jag tog med mig var väl egentligen att man kan ha ett bokföringsprogram och köra lite löpande själv, men också ta hjälp för att se att man gör rätt och så vidare. Så det är jättebra. Men då kommer nästa detaljfråga om det här. Nu blir det detaljfrågor då.
Yeah, men
det finns ju moduler i olika bokföringsprogram. Man kan ha fakturering, man kan ha kvittohantering och sen då som kan bli aktuell för mig, det är lönebiten. Och då är det så här, måste jag ha allt det här på en gång så jag är redo, eller kan jag lägga till i efterhand, och liksom hur avancerat måste mitt bokföringsprogram vara?
Alltså, ja, jättebra fråga. Jag kan ju säga så att jag stör ju mig varje gång jag får faktura från Fortnox. För jag tycker så här, de är dyra och jag tycker att jag ogillar det. Så att jag skulle väl säga så här, ofta så har ju redovisningsbyråerna betalar ingenting för redovisningsprogrammet. Mm. För att de vill ju liksom att det ska användas liksom på byrå. Så byrå har andra avtal. Så att har man en redovisningsbyrå så brukar man ofta kunna få det billigare på något sätt.
Så det, Fortnox.
Ja, till exempel. Mm. Sen vet jag att det finns andra som Bookio till exempel, och det finns en massa andra bokföringsverktyg. Så att jag skulle väl säga så här, välj något som liksom funkar den verksamheten och gör det i samråd med din redovisningskonsult. Sen kan man också göra, exempel, jag använder för fakturor, använder jag Billogram.
Mm.
Och det kan ju också vara så här, ja men du kan använda Fortnox. Ja, fast å andra sidan, jag gillar Billogram, för där betalar jag en fix summa per faktura. Vilket, ja, det gör jag inte i Fortnox. Men å andra sidan så kan jag göra det själv utan behöva ha Fortnox-licensen. Jag kan få liksom kommunikation direkt med kunderna kring fakturan. Så att där har jag liksom valt så att inte använda den funktionaliteten i bokföringsprogrammet. Så att det enda jag tror vi betalar när det gäller bokföringsprogram, det är ju lönebiten. Men annars så går det på min faktura på redovisningsbyrån.
Okay.
Så att jag skulle säga så här, kolla med en redovisningsbyrå, säg i så fall jag vill använda ett gratisprogram eller komma överens. De flesta byråer upplever jag använder antingen Visma eller Fortnox. Liksom. Så webbaserat, det enda jag brukar säga, det ska vara webbaserat så att man kan komma åt, de kan komma åt det och jag kan komma åt det.
Men om vi ska avdramatisera det här lite med bokföring och med skattemyndigheten, det är så här, vad är det värsta som kan hända? Vad kan jag försätta mig i för situation som gör att mitt liv skulle rämna?
Alltså då ska man anstränga sig ganska mycket skulle jag säga. Så här. Men det värsta som kan hända, alltså så här, nu får man inte hänga mig för detta, för nu kommer så här personlig åsikt. Men jag tror så här, har du koll på dina papper? Alltså så att du inte kommer till Skatteverket och säger att jag har inga underlag etc. Utan har du koll på dina underlag, du har bokfört, så tror jag, skulle jag säga att det mest sannolika scenariot, så kommer Skatteverket säga att detta blev lite fel, du behöver korrigera de här grejerna. Det är steg nummer ett. Steg nummer två kan de säga så här, detta blev fel, du behöver korrigera detta och vi behöver lägga en skattetillägg. Och då får du betala 40% tror jag det är på den skatten som som blev fel. Så skulle du betalat 30 kronor i skatt, så kommer du få betala de 30 kronorna plus 12 kronor i liksom extra tillägg. Så att det skulle jag väl säga är det mest sannolika. Är det så att du har liksom gjort en momssnurra där du liksom har utländska företag och flyttar ut moms utomlands för att liksom lura svenska staten på moms, alltså då blir det ju åtal och fängelse.
Alltså, det förstår jag. Det ska vi inte gå.
Nej, så att jag tror, och sen så tror jag dessutom att har du då bokföringsfirman, så hjälper de ju såklart till. Sen ska man ha koll på så här, jag brukar säga så här, ska man hålla koll på någon man ska betala, så är ju Skatteverket först i kön. Jag tror Skatteverket är väl de som sätter flest företag i konkurs i Sverige någonsin. Men där är det också så här, alltså du får flera varningar längs vägen etc. Så att, alltså det är ju nästan att man ska anstränga sig för att misslyckas. Och jag tror att de som råkar illa ut, det är antingen har man intentionen att jag drar en rövare här med brottsligt uppsåt. Eller så skulle jag säga att det nog är så att man har stoppat huvudet i sanden.
Mm.
Att man har liksom ignorerat all liksom så här varningstecken eller påminnelser.
Det kan inte vara så att man vill ha företaget, men man har liksom inte satt sig in så mycket i ekonomin kring det liksom.
Ja.
Men också vilken typ av företag man har spelar väl roll, eller vad säger du, Jan?
Ja, men återigen så tror jag så här. Alltså så här, det är jättestor skillnad, om jag ska vara så här krasst, att driva lite en liten konsultfirma eller att ha som du en kennel med hundar eller driva en mekanisk verkstad, vet, där du behöver köpa in maskiner för 25 miljoner. Alltså det är helt olika risk. Och liksom problemen kommer ju alltid när utgifterna blir större än intäkterna och man kan inte täcka det. Men å andra sidan så här, är man konsult, då är kostnaderna, det enda man har är ju ens lön. I ditt fall så skulle jag säga att den farliga kostnaden, det är ju hyresavtalet. Att det kommer vara liksom det farliga. Men är man också där att man säger så här, men vet du vad, det första året så tar vi löpande, eller vi tar 3 månaders uppsägningstid, vi betalar den extra riskpremien för det. Alltså då är risken rätt begränsad. För tar man det i nästa steg då, men nu blir det liksom så här, nu kan jag skrämma folk. Men men då återigen, så finns det ju något som heter så här KBR, alltså kontrollbalansräkning. Och det är liksom en grej som du ska göra när, nu blir det komplicerat här, men när halva aktiekapitalet är förbrukat. Så när du startar ett aktiebolag så sätter man in 25 000 och det betyder att det ska alltid finnas minst då 12 500 i värde. Mm. Och om det går under 12 500 i eget kapital så måste man upprätta en kontrollbalansräkning. Och vad syftet med kontrollbalansräkningen är, det är att säkerställa en plan för hur man kommer tillbaka till de här 12 500 i eget kapital minst. Eller ännu återställa aktiekapitalet. Men varför man vill göra den här kontrollbalansräkningen, det är för att då är bolaget, aktiebolaget, ansvarigt för då till exempel hyresavtalet. Och då kan du säga så här, nej men du vet, bolaget gick i konkurs, kära fastighetsägare, sorry, jag kommer inte betala. Men har du inte gjort KBR:en, den här kontrollbalansräkningen, så kan fastighetsägaren säga så här, titta, du har inte uppfyllt dina krav enligt aktiebolagslagen, du är personligt ansvarig. Och det där är väl också en av anledningarna till varför jag tycker att man ska ha en bokföringsfirma, för att de har stenkoll på det här. För att när det händer, liksom om man bokför, alltså gör man bokföring relativt löpande, alltså det lyser som en röd lampa för bokföringsmänniskor att så här, shit, du måste göra en KBR. Och sen är det då massa regler för vad man ska göra och hur lång tid man har på sig att återställa det.
Jag tänker på att 25 000 kronor i aktiekapital är ju ganska lite, så att komma ner till 12,5, det kan man göra ganska enkelt genom ett inköp, om det skulle vara så.
Både ja och nej. Det beror ju på vad det är för ett inköp. Alltså så här, pengarna behöver inte vara där i kontanter, utan det är ett värde i bolaget, behöver vara 12 500, det egna kapitalet. Så att nej, du kan inte ta ut lön. Sätter in 25 000, ta ut lön 25 000, för då är det inget värde. Men till exempel, det är ju, återigen, nu, så här, man får inte ta mig ordagrant, för ett, det är inte mitt expertområde, och två, där är säkert någon som säger att det är en variant på det här. Men säg att du skulle köpa till exempel aktier. Så länge aktierna har ett värde över de här 25 000 så är det inga problem, för det egna värdet av det egna kapitalet finns där. Så det behöver inte vara kontanter, det behöver vara ett värde. Det är liksom viktigt.
Men du kan återigen, inte åtgärda det i sig genom att stoppa in egna pengar.
Ja, precis. Okay. Så man kan ju stoppa in. Så att detta är väl, alltså, detta händer inte så himla ofta. Utan det är en grej som liksom, och där är inte ens, det har vi också haft en diskussion i forumet, man behöver inte ens genomföra den här KBR:en, för man vet så här, när jag kommer återställa kapitalet, jag har inga utgifter, så där är inget jag kan bli personligt ansvarig för, så jag skiter i KBR:en. Så har jag gjort en gång, för så här, jag har kontroll på bolaget, så att där är liksom ingen, utan du gör bara den här för att inte bli personligt ansvarig. Men återigen, nu låter detta så här, shit, detta måste jag ha koll på, detta är en jättestor grej. Nej, så är det inte. Det har hänt mig en, två gånger under 20 år att vi har behövt upprätta detta. Och det, återigen, det har bokföringsfirman har koll på. Och det kan man ju säga till dem så här, jag vill att ni håller koll på att jag är bokför rätt. Ni ska ha koll på att jag inte hamnar i KBR, och ni ska hjälpa mig att årsredovisningen blir rätt. Ja. Nej, då har man en bra beställning.
Men återigen då med tajmingen, om man ska anlita en byrå som gör bokföringen. Om vi tar mitt fall, så kommer jag kanske börja få riktiga intäkter i september, oktober, på grund av att jag behöver tillstånd och sånt först innan jag kan börja fakturera och ta emot kunder. När måste jag liksom vara igång med en person som kan hjälpa mig att bokföra? I hur god tid måste jag vara ute?
Jag skulle säga så här, ta en lunch. Låt dem bjuda dig på en lunch. Det där brukar jag också säga så här, liksom, de har intresse av att du ska gilla dem. Så att låt dem bjuda på en lunch, och så pratar du, så ställer du exakt den här frågan till dem, och så hör du. Jag tror att ju tidigare desto bättre, alltså så här, för att de behöver inte göra något jobb eventuellt. Nej. I början, utan då har man relationen och så berättar man och så kör man igång när man behöver.
Jag tänker ofta att mitt företag är så litet, det känns inte som att en bokföringsfirma skulle vara intresserad av att hjälpa till där. Det känns som att jag är en för liten kund, förstår du hur jag tänker?
Absolut, men å andra sidan så är det ju så här att, att ett, de kommer ju tjäna pengar på dig och de tar betalt per timme. Så att där tror jag också, det som jag brukar ibland säga till vår dotter, som när hon säger pappa, du vet så här, nu är vi 5 minuter sena eller här till restaurangen eller så här, du kan inte säga så. Så säger jag så här, fast kolla här Freja, det är vi som betalar dem. De är intresserade av att ha flytta mina pengar från min ficka till deras ficka. Och då får de liksom stå ut med det. Och vill de inte liksom säga nej, men då väljer man någon annan. Så att jag tror att samma sak där, testa några olika och se vilka får man kemi med, vilka gillar man. Och sen kan det vara vissa som säger så här, nej men vi jobbar inte med så små bolag. Och då är det så här, fine. Då frågar man så här, känner du någon som gör?
Ja, det är sant. Liksom. Det är bara frågan. Men det är som du säger, jag tycker också den personkemin kan vara viktig. Även om det är bara en redovisningskonsult så vill jag känna att jag kan ringa och störa när jag vill. Liksom.
Så att, ja, för jag skulle säga så här, bara en redovisning. Alltså jag skulle säga så här att det är förmodligen den människan, den rådgivaren du kommer ha mest att göra med i ditt företagande. Så att det skulle jag, den är ganska viktig. Alltså samma sak som jag till exempel, vår firma som vi använder, den är inte billigast i Malmö. Men å andra sidan så vet jag så här att går inte siffrorna ihop så ligger Kristina sömlös på nätterna så att inte jag behöver göra det. Så att där är det också återigen att jag köper mig, för mig är det så här, jag köper mig en trygghet.
Om vi kommer till nästa steg då så är det att också på grund av myndighetskrav så kommer jag behöva anställa folk. Vare sig jag vill eller inte så är det så. Man får inte ha hur många hundar som helst på en person då. Och då är det så här, om man aldrig har gjort det förut och så, hur tusen ska man tänka då? Vad kostar det att ha en anställd? Jag har gjort kalkyler på nätet och sådär, men kan vi göra något litet exempel på det här?
Ja, alltså den enklaste tumregeln är så här, att de kostar dubbelt så mycket ut vad de får i handen. Det är väl den klassiska tumregeln. Så att ska de ha ut 100 kronor i handen, då kostar de 200 kronor i företaget. Och sen så får man då räkna baklänges och så får man väl komma fram till liksom, vad är timlönen? Och ska de ha till exempel, och sen så kan man väl räkna att timlönen gånger 170. Det är väl liksom med månadskostnaden. Det är ungefär 167 timmar på en månad i genomsnitt. Och sen så får man väl räkna då, okej, så vad är 25 000? Då 25 000, det är väl typ 17,5 ut. 18 ut kanske. Ja, då kostar det typ 36 000 för företaget. Så att det, där finns bättre kalkyler, men detta gissar jag, detta hamnar liksom i rätt härad. Och sen, ja.
Jag tänker, det är en generell då regel. Jag har också sett nämligen att man kanske kan få vissa bidrag och så när man anställer för första gången eller inom ett visst åldersspann eller vad det nu kan vara.
Där ska jag återigen, det är en typisk grej för bokföringsfirman som jag hade gått med så här, Kristina, hur ska jag tänka? Och sen är det ju så här, alltså också att till exempel, nu vet jag inte var du bor, men till exempel vi använder så här, i Malmö eller i storstad så finns det ju sådana tjänster som till exempel Jepster. Alltså där man kan anlita ungdomar på timme. Då är det liksom billigare. Sen så finns det ju säkert alltså så här långtids... Sånt fanns ju förr. Att man som arbetsgivare kan få bidrag om man anställer någon som varit långtidsarbetslös. Men då får man ju kolla med Arbetsförmedlingen eller just hur det specifikt ser ut. Men så här, jag brukar tänka så här, det blir aldrig värre än den där gånger två-regeln.
Nej, det är bra.
Det blir värre på höga löner. Men jag gissar att liksom, håller man sig under statlig gräns så brukar det vara samma.
Men är det någon skillnad då man anställer? Vi säger att jag ska ha en person på heltid. Är det då att man anställer på någon slags... Alltså, kan man anställa på timme? Spelar det någon roll? Eller ska man ha en heltidsanställd? Eller ur ett rent ekonomiskt...
Nej, men där skulle jag säga så att där behöver man ju kolla på behovet.
Ja, men alltså, man har ett fulltidsbehov. Vi utgår från att jag har ett behov på 100%.
Ja, då får man ju antingen tänka så här, alltså då får man också tänka på lite så här flexibilitet och vad man, alltså det blir så mycket kemi och sånt. Alltså för du kan ju ta 250-procentare, men det är ju svårare att hitta. Ja. Liksom. Ja. Eller så tar du en på 100%. Alltså det jag tror är viktigt där, det är ju att man har provanställning och att man, samma sak, att precis om inte bokföringsfirman kan de här arbetsrättsliga reglerna, så tror jag att det är viktigt att man har någon man kan ringa och fråga. Alltså hur funkar, men oftast, alltså har du en lite större bokföringsbyrå så brukar de kunna det också. Okay. Så att det är dit jag hade ringt och frågat så här, men hur funkar provanställning, hur funkar uppsägning, hur funkar löneförhöjning, kollektivavtal, etc.
Det är också ett jättebra konkret tips. Jag hade ingen aning om att en bokföringsfirma kunde svara på den typen av frågor, så att det ska jag testa.
Ja, inte alla, alltså återigen, det beror på, alltså så här, det är jättestor skillnad på en bokföringsfirma som består av en person eller Grant Thornton, alltså som har tusentals anställda. Ja. Så att där finns ju, det får man ju kolla. Och samma sak att prata med när man träffar dem, så här, men jag har behovet av bokföring, jag har behovet av årsredovisning, löner, etc.
Ja.
Liksom. Så att, men där hade jag ju också varit så här, för det är också en så här att man drar på sig ganska stora åtaganden, i alla fall efter de där 6 månaderna efter provanställningen, för då är det ofta uppsägningstid etc. Så att jag hade ju försökt vara samma sak där, försiktig. Mm. Och sen får man ju, precis som du säger, balansera tillståndskraven med företaget. Liksom. Och sen behöver man ju gilla andra människor. Alltså
det är nu så att man behöver gilla dem och deras utveckling.
Ja,
liksom.
Ja, jag är så här notoriskt. Jag har ju liksom för allas bästa valt att inte ha anställda. Både för min egen och för andras. Men jag har ju inte den behov av den typen av verksamhet. Liksom.
Men om vi då kommer in på själva företaget. Och jag tänker, om man utgår från att efter x antal månader då, så har man faktiskt pengar som man kan ta ut lön. Och så rullar det på och så får man väl plocka ut så mycket man har råd med, gissar jag, varje månad. Och sen kommer vi någonting då när man har aktiebolag som heter utdelning också. Hur funkar det?
Ja, men så här, tumregeln, och här nu vet jag alltid så här, det kommer alltid finnas någon som har en annan åsikt. Men generellt så ska jag säga så här, konsensus, tumregel i forumet är så här, ta ut lön till brytgräns. Så först och främst lön. Så ta ut lön. Och jag tror brytgränsen i år ligger någonstans på 49 000 i månaden. För att då får du maximal avsättning till pension, du får maximal avsättning till SGI. Alltså du maxar all det svenska välfärdssystemet. Så det är steg nummer ett. Därefter så liksom diskuterar de lärde, men jag tycker ju man ska ta tjänstepension. Så att man liksom som företagare, så är min grundregel så här, man ska alltid tjäna mer och jobba mindre, i alla fall över tid, än vad man hade gjort som motsvarande som anställd. För annars kan man ju lika gärna vara anställd någonstans. Liksom, då har man liksom, får man ingen uppsida av företaget. Så kanske inte det går från början, men det måste vara målet. Så att jag tycker att om det klassiska kollektivavtalet, då är det väl typ 4,5% tjänstepensionsavsättning. Så då tycker jag, efter att man har maxat lönen, då sätter man av till pensionen, då till tjänstepension. Sen är det vissa variationer på det, att man tar direkt pension, men det gör inte jag. Så tjänstepension vanlig. Därefter tar man utdelning. Och sen därefter investerar man bolagets pengar. Så att jag skulle säga så här också, utdelning, alltså så här, innan du har en lön på liksom 49 000 i månaden, så behöver man inte tänka så mycket på utdelning.
Nej.
Faktiskt. Utan upp med lönen först, och det gör ingenting att du inte tar ut utdelningen, för den liksom, det utrymmet ackumuleras. Så att då kan du, om i framtiden, om då bolaget går bra, så kan du göra en större utdelning än liksom ta det. Liksom, du kan ta ut 10 års utdelning på ett tillfälle om 10 år.
Okay.
Så att man förlorar liksom ingenting på det.
Och med pension, du nämnde tjänstepension och sätta av 4,5% och sådär. Men som, när man har ett aktiebolag, finns det andra sätt att förmånligt spara pengar till pensionen? Liksom, på något sätt?
Men där finns ju det med direktpension, men jag är inget stort fan av det. Vad sa du?
Vad är det för något?
Ja, men i korthet så är det att man tar på sig pengar i företaget, och sen så klär man in det, lägger man dem i ett hörn i en liten skrubb, och sen på dörren till skrubben så sätter man så här, de här pengarna är avsatta till pension, men om det brinner i resten av huset så kan man springa dit och ta ut pengarna istället.
Okay.
Och vissa tycker att det är bättre än tjänstepension, för att tjänstepension, då har du tagit ut pengarna och då är de ute och då får du inte ut dem, då kan du inte hantera dem förrän du är 55. Mm. Och då tycker vissa så här, ja, fast om det händer någonting med företaget så vill jag ju kunna hantera de pengarna. Och då påstår jag så här, ja, fast det är en lika stor fördel i att inte kunna ta ut dem, för att jag har ju sett exempel på när till exempel ett företag börjar gå dåligt, så går folk dit och hämtar pengarna i skrubben för att betala de anställdas lön på sin egen bekostnad av sin egen pension. Medan om pengarna har satts av i en tjänstepension, då kan du inte gå dit och hämta dem, och då har du fått din pension. Liksom. Så att där är lite, så här, lite olika för- och nackdelar. Jag vet att vissa älskar det och är jättestora fans. Jag är not so much. Liksom. Men det är så här, för min
person. Ja, förlåt. Kan man sätta av mer än 4,5% i tjänstepension? Du säger 4,5%, men kan jag plocka ut mer?
Jag tror att du kan sätta upp till antingen 30 eller 35%.
Ja, okej. Det är mycket.
Så att det är jättemycket. Och sen kan man dessutom, som många inte vet om, är att man kan göra dessutom en extra insättning. Alltså så här, att om man inte har haft full tjänstepension historiskt, så kan du göra en sån jätteengångsinsättning. Så då tar man kontakt med ett pensionsbolag och så ber man dem så här, om jag skulle vilja göra en engångsinsättning, hur mycket kan jag sätta in då? Och det är så här, jag tror vi gjorde den räkningen för dig, Karo, och då kunde vi sätta av så här typ 300 000.
Men var det inte mer?
Ja, eller till och med mer. Alltså det var så här bizarrt mycket pengar.
Ja.
Ja, liksom. Mm. Så att,
ja, men det är bra. Sen funderar jag mycket på det här med vad behöver jag köpa in på företaget och vad kan jag egentligen använda mina privata saker till tills vidare. Det vill säga dator, bil, telefoner, liksom var går gränsen på det?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Jag skulle vilja säga så här. Återigen en sak att ta med bokföringsfirman.
Ja.
Men alltså grundregeln är ju så här, Skatteverket gillar ju inte de här, liksom när folk är smarta. Alltså du vet så här, jag köper detta för att du vet, jag kan använda detta privat. Så att då brukar man ju få betala sån här, man brukar förmånsbeskattas. För det där att liksom så här, får man någonting av sin arbetsgivare så är det att se som en viss lön och då ska du beskattas för det. Mm. Sen blir det ju naturligtvis områden som är väldigt svåra. Alltså som till exempel telefon där du inte betalar extra för samtal.
Mm.
Är du med? Alltså så här, då är företaget betalar mobiltelefonen. Men jag ringer privata samtal också för att det kostar, det är ingen förmån för företaget. Samma sak med dator till exempel. I mitt fall så har jag inget dåligt samvete med att ta min dator helt på företaget för att det enda jag gör på datorn är jobbar. Jag spelar ingenting, det jag sitter och gör privat, alltså det är typ obefintligt. Mm. Och då kan jag argumentera för att det ska vara på företaget. Sen återigen så är vi tillbaka på det där. Ha bra underlag, ha bra story liksom, och var duktig i argumentationen. Så till exempel, jag köpte ett ganska dyrt grafikkort till min dator som kostade, jag tror, 15 000. Och då skulle man folk, ja men folk köper ju detta för att spela dataspel. Men då kan jag säga så här, jag kan visa, jag köper inga dataspel, jag spelar inga dataspel. Och framförallt så gjorde detta när jag renderade videoklipp, så gick det från att ta en timme till att ta 15 minuter. Så det var en alltså, oerhörd effektivitetshöjning, och att jag kunde använda datorn under tiden, vilket jag inte kunde innan. Och då tror jag att det ska, alltså jag hade varit ganska sur om Skatteverket hade tyckt så här, nej men detta får du inte dra av denna kostnaden. För att jag upplever så här, jag kan visa väldigt mycket bevis för hur jag använder det. Mm. Och att det inte är så här, jag har inte köpt detta, du vet så här. Jag brukar säga, försöker man kofota in grejer i företaget så är det ofta fel. Liksom. Men där får man ju också säga så att det där är ju en av grejerna, att har du ett företag som handlar om din passion, alltså till exempel som nu ska vi göra ett avsnitt nästa vecka, tänkte vi om kärlekens fem språk, ja då tycker jag det är rimligt att köpa den boken på företaget, eftersom uppenbarligen vi kommer göra ett helt avsnitt om den. Medan jag hade nog tyckt det var svårt att köpa kärlekens fem språk på företaget om vi sen inte hade använt den i firman.
Ja. Jag tänkte nästan tvärtom. Jag är ju så rädd att ta utgifterna nu på företag. Jag vill liksom spara pengar där. Så jag tänker att jag lånar mina privata saker och använder dem på företaget.
Det var så jag också förstod det.
Ja, förlåt. Jag säger sorry.
Men bra, då har du tagit det.
Men då skulle jag säga så här, hur jag hade löst det där initialt. Alltså givet då att man har ett aktiebolag, då hade jag ju lånat ut pengar till aktiebolaget. Mm. Och sen hade jag låtit bolaget handla, köpa grejerna, och sen hade bolaget fått betala en ränta till mig för det lånet, för att de har inte tjänat några pengar än. Så att då hade jag lånat 100 000 till bolaget, och sen hade jag skrivit ett låneavtal och säger, titta, nu har mitt AB lånat 100 000 för detta, jag tror Riksbanksräntan idag är 3,5%, och sen så tycker jag man kan lägga på 1-3% liksom, för att det är risk med bolaget att jag inte får tillbaka pengarna. Och sen betalar bolaget ränta för detta, antingen när lånet betalas tillbaka eller när som. Och sen handlar sakerna på bolaget.
Okej. Okay. Nu kände jag att jag behövde hjälp av bokföringsfirman.
Alltså man kan bolla, men det är inget konstigt. Alltså jag tror att det man behöver tänka på är, detta är liksom så här, bolaget behöver pengar, de har inga pengar. Så antingen, hur får man in pengar? Antingen så skjuter ägarna till pengar, eller bolaget lånar pengar, eller bolaget säljer. Det finns inte så många andra alternativ. Och i detta fallet så är att, ja men då lånar jag mina privata pengar till bolaget istället för att handla det privat och sen ska det säljas in till bolaget. Så det blir stökigt. Ja. Så det är mycket renare att säga så här, att ja men här är en summa pengar, varsågod bolaget, ni får låna detta i uppstartsfasen. Mm. Och sen så får man hantera det där.
Men är det något som en bokföringsfirma skulle kunna komma med förslag? Att så här kan du göra?
Ja, ja, absolut.
Ja, det
är... Ja, gud ja.
Jag har ju satt över pengar såklart i företagets konto, så det finns pengar där, men jag är så noga med att de ska gå till rätt saker, de ska gå till min isolerade hundkoja som jag måste ha för myndigheterna och sådär, så att allt det här som ligger lite utanför, det är svårare tycker jag när det gäller att det
fast jag skulle säga såhär, alltså på vilket sätt är det skillnad på en dator och en isolerad hundkoja? Alltså du kan inte bedriva verksamhet utan någon av det.
Nej, det kan jag ju inte såklart
liksom. Nej, så att återigen, alltså grundregeln att komma ihåg är så här, alla kostnader för inkomstens förvärvande eller inkomstens behållande är avdragsgilla.
Ja.
Och sen är det ingen lista, utan det blir underlag och en story som hänger ihop och liksom, som är sann.
Ja. Men om vi kommer lite längre fram då, till exempel på alltså större utgifter som en bil, när kan jag känna att, när ska man ha en bil på sitt företag? Jag kommer behöva en bil att transportera hundar. Men jag har en egen privatbil som jag kan använda till det just nu.
Ja, alltså det ekonomiska svaret är aldrig. Ja. Alltså, ja. Nej, men alltså,
utveckla det.
Ja, nej men så här, det är ju inte, alltså så här, där finns inget att tjäna på att vara smart kring bil. Alltså bil är, alltså folk har ju alla tider försökt vara smarta och göra det. Och är det någonting som Skatteverket inte gillar så är det bil. Och liksom så här känns, det är alltid det man kollar på. Så jag skulle säga det enklaste, återigen, kolla med bokföringsfirman. Men det enklaste skulle jag säga, använd den privata bilen och sen betalar du en ersättning till dig själv från företaget för att du använder den privata bilen. Och jag vet inte vad ersättningen är, nu är den ofta per mil. Ja. Jag vet att innan var den 18,50, men jag har något svagt minne av att den har höjts.
Nästa år ska den höjas, inte detta året väl?
Vet du detta?
Vi hade det på Skatteverk, i podden med Skatteverket.
Jaha, ja, det har jag glömt. Nej, men jag vet att det ska förändras. Men jag skulle säga så här, det absolut enklaste är så här. Ha bilen privat, låt företaget betala för den. Och sen så får man uppfylla reglerna för att företag ska kunna betala ut det. Och då behöver man ofta en körjournal. Alltså att du skriver så här, ja men jag körde, mätarställningen var det och det, jag körde den och den sträckan. Men det finns det också automatiserat, alltså bra appar för idag. Men där är det också en sån grej, kan jag säga så här, alltså jag tror inte jag har tagit ut körsättningen de senaste 10 åren, för jag, så här, jag pallar inte den administrationen. Och då är det så här, det får vara den kostnaden, för jag pallar inte det. Jag gör det typ så här när jag kör till Göteborg eller jag körde till Borås. Ja, men då gör jag det. Men liksom inte så här, nu har jag kört 7 kilometer.
Nej, nej.
Så att man får hitta sin balans. Liksom.
Om man tänker sen då, så ska man ha kunder. Så ska man försöka vara bra företagare liksom, mot dem och sådär. Då tänker jag så här, jag sitter just nu, jag har ett företagskonto och jag har precis skaffat ett kort då, så jag kan göra inköp på det här. Men sen är ju min fråga, liksom, vad behöver man egentligen i dagens samhälle för att kunder ska bli nöjda? Behöver man ha företagsswish? Behöver man ha e-faktura? Hur mycket kostnader behöver jag betala banken för att det ska funka i min verksamhet? Tror vi?
Jag skulle säga så här, prata med kunderna.
Ja.
Låt kunderna bestämma. Alltså så här, vi har inga kunder som vill betala med Swish, så vi har inget Swish. Utan vi kör allt på faktura, vi har ingen kortlösning, ingenting.
Nej.
Så att jag skulle säga så här, prata med kunderna, låt dem bestämma.
Mm.
Jag tror också, apropå det där, be om hjälp, så tror jag att det där är en väldigt så här, många pratar inte med sina kunder. Jag påstår till mig, på vissa företag finns det människor som nu aldrig har sett en kund. Liksom.
Fördelen för mig är att jag har varit kund i den här branschen, så jag kan ju utgå lite ifrån vad jag skulle tycka i den här situationen, och det gör jag också. Och det är jätteskönt på ett sätt, och det är också lite skrämmande, för man litar inte alltid på sig själv att man har rätt.
Nej.
Så då tänker jag så här, jag kanske är gammal, jag kanske inte förstår vad som behövs där ute idag. Dels är det med de här banktjänsterna och dels är det med marknadsföring. Alla tycker man ska vara både på TikTok och Instagram och du ska ha det ena kontot efter det andra. Jag blir stressad och tänker så här, nej men herregud, hur ska jag hinna med det där?
Ja.
Liksom hemsida. Ja.
Ja. Alltså återigen så tror jag att det handlar om så här, vad tycker man är kul? Var är ens kunder? Alltså där finns företag idag som fortfarande inte har hemsidor. Och sen skulle jag säga att det är en myt om att bara jag sätter upp en hemsida så kommer kunderna komma. Nej, så är det inte. Utan liksom så här, det tar ganska lång tid innan folk börjar googla sig till din hemsida.
Absolut.
Så att jag skulle till exempel i valet till exempel mellan hemsida och sociala medier, så skulle jag nog idag säga sociala medier.
Mm.
Och sen skulle jag nog bara köpt en domän i så fall som pekar till mina sociala medier. Så att om jag anger så här liksom linaskennel.se, då kommer jag till ditt Instagram-konto till exempel.
Jag kan säga att jag har en hemsida. Jag har satt upp det lite för att vara kul. Men det är mer ett sätt för mig att samla informationen som jag vill kunna ge till mina kunder. Och ha det som lite nästan i anteckningsformat. Liksom. Priser och hur jag tänker med tjänster och så vidare. Och sen så länge man bara har satt upp den och inte gett ut adressen till någon, så är det ingen som hittar den i alla fall.
Nej, exakt. Exakt. Men jag tror... Förlåt, nu hörde jag inte.
Det jag tänkte var viktigt med det här, det var ju också en e-postadress. Så att jag kunde skilja, om någon vill höra av sig så ska man kunna ha en info@ och så kennelnamnet till exempel då.
Ja, men, jag kan ju säga, jag personligen är inget stort fan av dem. Jag är ju hellre att jag har så här då lina@kennen eller liksom att göra det personligt. Alltså ingen vill liksom skicka så här, hej info.
Nej, det ligger något i det.
Nej, så att jag tror ju mycket, alltså jag tror ju på det personliga, men det är återigen min personlighet, litet företag, jag är företaget, och det har sina fördelar, det har sina nackdelar, men jag tror att är man liten så kommer folk köpa dig.
Ja.
Och där tror jag också att många gånger att man ska inte vara rädd för, alltså så här, det jag har liksom klumpen i magen i för din skull här, ja, som vi inte har kommit in på, men det är så här, ta tillräckligt bra betalt så att du får runt det, för att det vanligaste felet upplever att folk tar alldeles för lite betalt, och så tror de, och så har man inget självförtroende, och så ska man konkurrera med andra på pris. Och då är det alltid någon jäkel som kan göra det billigare. Men då är jag så här, nej, ta hellre mer betalt och lägg i din personlighet. Liksom så här, nej, men du vet, du får denna servicen, du kan ringa mig, du vet, jag delar med mig av vad du ska, liksom, vilka kurser du ska gå. Jag kan koppla dig samman med en hundtränare. Alltså, jag hade uppskattat det mycket mer än att jag betalar 200 kronor eller 1000 kronor mindre.
Så, ja, absolut. Mm. Så, det personliga är jätteviktigt.
Ja, så här, vilken försäkring ska jag välja? Eller vet du vad, ta kontakt med det här försäkringsbolaget. Så här tänker jag. Alltså du vet, någon som ringer upp och liksom så här efter en månad. Jag bara tänkte kolla hur går det med er valp. Eller? Ja, ja. Alltså, så att jag tror att man behöver liksom, man behöver ta någonting som passar ens personlighet. Och där tror jag också, så jag läste någonting på Twitter häromdagen som jag tyckte var ganska kul, att liksom det, på sätt och vis är det lätt att driva företag som extrovert. Så här, jag gillar människor, jag är där ute. Men då var det ju någon som var så här, nej men jag är introvert. Men det gör ju till exempel så här, nej men jag kan kommunicera med folk digitalt, eller när folk mejlar mig, då kan jag svara, och sen när jag ska uppsöka, men då har jag en kompis som får ringa de där första samtalen ut, och sen kan jag ta andra samtalet. Så att jag tror att så här, komma ihåg att design, alltså så här, bolaget är där, eller sen, nu, detta är ingen sanning, men jag tror mycket på livsstilsföretag. Att mycket det folk drömmer om är att man vill skapa någonting. Jag kan få jobba med det jag tycker är kul. Inte så att jag ska bygga nästa Spotify. Det är liksom en annan resa. Men om man har de här livsstilsföretagen, glöm inte bort att liksom företaget ska ju vara där för att du ska må bra. För att du ska ha roligt. Och då menar jag så här att om det ändå ska finnas där för att jag ska må bra och ska ha roligt, då ska jag ju designa det på ett sådant sätt. Då behöver jag ju liksom inte designa på så här, jag ska ringa 20 kalla samtal om dagen, om jag inte tycker att 20 kalla samtal om dagen är det roligaste jag vet. Vad tänker du, Karo?
Men jag tänker inget speciellt kring det faktiskt, men jag håller med dig.
Ja.
Vi gör ju det som vi vill liksom.
Ja,
som är kul i företaget och som vi mår bra av. Ja. Och då går det också bra för företaget.
Ja, för då lägger du tid, och lägger du tid så skapas det resultat. Och skapas det resultat så kan du göra mer av, för då tjänar du pengar och så vidare. Och det där behöver man vara uppmärksam på. För att det blir i perioder att företaget inte är där för ens egen skull, utan att man själv är där för företagets skull. Och om man inte fångar det tidigt så blir det inget kul i slut liksom.
Så är det, och det här är också en väldigt speciell verksamhet jag kommer driva, eftersom det måste vara öppet ganska många timmar varje dag. Jag har inte råd att anställa mycket som helst, så det krävs att jag är på plats väldigt stor del av dygnet egentligen. Och det här har jag funderat väldigt mycket på. Det är en sak att säga att det blir en trevlig resa och ett livsstilsföretag, men man ska orka också. Och det, nu kommer jag in på en helt annan fråga kring det, men hur tänker man kring försäkringar och sånt som egenföretagare? För jag menar, om någonting händer mig så kommer det vara ganska allvarligt.
Här ska man inte prata bokföringsbyrån. Nej, men här får man ju också kolla på sin livssituation. Och så kolla vad är riskerna och vad behöver jag betala bort? Alltså där kan man ju ofta finns det ju så här försäkringsmäklare eller försäkringskonsulter. Och då kan man ju ofta gå till dem och säga så här, men vad händer om jag skulle bli sjuk? Eller vad händer? Etc. Och sen har vi ju alltså så här, försäkringar, det är bara att kolla i forumet. Alltså där är mycket olika åsikter. Allt från åsikten som en av våra kompisar har, så att man ska bara försäkra det man inte har råd att betala, till sådana som jag som har både liksom en sjukvårdsförsäkring, som vi har läkare i forumet som säger så här, det är totalt meningslöst, för att liksom så här, får du cancer så är det ändå inte den du kommer använda, för att då går du ändå på det statliga, för där finns inga privata aktörer som hjälper dig med cancer. Så att jag tror att det handlar om att titta så här, vad är risken? Jag skulle nog så här, i någon prioritetsordning, så hade jag nog faktiskt satsat på A-kassa och inkomstförsäkring. För att om jag behöver lägga ner bolaget och jag blir arbetslös, att jag kan liksom, då har jag en A-kassa. Så det hade jag nog tagit som steg ett. Sen hade jag väl, vet jag inte vad exponeringen är i din verksamhet, men kanske någon ansvarsförsäkring. Alltså så här, vad är det värsta som kan hända om någon skulle liksom, ja, jag kan inte verksamheten.
Nej, men absolut. Men verksamhetens försäkringar, den tror jag att jag har koll på. Jag är mer orolig att företaget är verkligen jag, och jag har ganska många som kommer vara beroende av mig dagligdags.
Ja.
Så om någonting händer mig, hur får jag det att rulla liksom vidare? Har man pengar som man kan ta in någon tillfälligt och så? Jag skulle vilja ha försäkringar som täcker den typen av kostnader.
Jag tror inte det finns.
De har samma problem.
Ja.
Kan jag tänka mig?
Svaret är så här, jag vet inte.
Nej.
Utan det är väl typiskt kolla med en försäkringsmäklare.
Mm.
För det finns något som heter avbrottsförsäkringar och sånt. Men jag kan inte det.
Nej, det är okej.
Okay. Men så här, och det finns ju typ alltså så här försäkring som, alltså där man just gör det här. Man kontaktar dem och säger så här, jag har detta behovet. Och sen så sätter de ihop ett paket. Så här, men då ska vi plocka ihop den försäkringen. Och sen så betalar man på liksom årsbasis.
Ja.
Så att det kan vara värt att kolla. Men där, jag hade ju liksom, jag som är så här riskorienterad, jag hade ju hela tiden försökt ha koll på, vad är nedsidan? Vad är liksom, om jag skulle behöva avveckla, vad kommer detta kosta mig? Liksom. Och samma sak där. Jag gillar ju till exempel, det finns ju vissa företag som drivs på det sättet att man hela tiden måste tjäna nya pengar för att betala den kommande räkningen.
Mm.
Eller så här, momsinbetalningen nästa kvartal måste vi tjäna in till. Men jag tycker det är sjukt stressande.
Mm.
Så att jag försöker ju alltid ha liksom, så att jag kan vid varje givet tillfälle betala alla räkningar och alla skulder. Men så är det ju inte, så var det ju inte i början. Liksom.
Nej.
Men hur gör du om du blir sjuk då?
Jag vet inte hur jag gör om jag blir sjuk. Alltså jag kommer ju ha en anställd person, och jag kommer också se till att det finns personal som kan jobba extra, för det kommer behövas när det blir mycket hundar. Så det är bara att hoppas på att de kan rycka in och jobba lite mer där och då om jag blir sjuk. Det är det enda jag kan göra i en uppstartsfas åtminstone.
Ja, designade lite åt det hållet.
Ja, och där skulle jag också säga så här, alltså det är ju få grejer som är bättre än en buffert.
Alltså. Ja, så är det. Absolut. Ja. Och det har jag. Mycket tack vare det såklart. Jag hade aldrig vågat göra det här om inte jag hade samlat på mig ganska rejält kapital i en buffert. Så de ligger på ett ISK och väntar om någonting skulle hända.
Ja.
Men jag hoppas att de får ligga kvar där också.
Ja. Men som sagt, kolla med en försäkrings, ta en lunch med en försäkringsmäklare och så be dem, och så ställ just den här frågan, vad händer om jag blir sjuk, vad händer om jag skulle dö, eller liksom alla de här scenarierna, så att man får svar på det liksom.
Ja, precis. Kan ni komma på något annat så här klassiskt nybörjarmisstag man gör som företagare? Ja, livsstilsföretag.
Ja, men jag skulle säga misstag nummer 1, 2 och 3. Det är ju att man inte har fokus på intäkterna.
Ja.
Alltså så här, ett företag bygger på att du har pengar in. Och många tycker att försäljningen är klurig, man är rädd för att få nej, man etc. Och jag säger liksom så här, som jag hade en kompis som brukade säga så här, att ja, men du jobbar på försäljningsavdelningen, då jobbar du egentligen på inkomstavdelningen. För att liksom inget företag klarar sig utan det. Så att jag är alltid så här, sälj. Och sälj redan innan du är igång. Om du vet att du är igång i september, då är jag så här, perfekt, sälj redan idag. Ha kunder som är så här, som står och knackar på dörren den 1 september. Och du säger så här, men jag vet inte om jag är igång 1 september eller 1 oktober. Nej, men håll dem då inkluderade redan liksom under perioden. Så här går det. Ge dem i så fall någon liksom uppsida, vet du vad. Och det behöver inte vara rabatt. Du Jag tror också folk att man ska ge rabatt. Nej, inga jävla rabatter. Utan erbjud hellre, vet du vad, jag kan hålla, liksom, ni första som anmäld, vet, då kan vi ha en lydnadskurs. Mm. Eller då kan vi ha, liksom, den här träffen. Eller så erbjud något mervärde snarare än rabatt. Och sälj. För att det skiter sig, liksom så här, företag skiter sig för att de har större utgifter än de har inkomster.
Ja.
Så att det ska, och sen var vi inne på det där att inte dra på sig stora kostnader i början, utan betala hellre 25% mer i hyra i början för att ha möjligheten att kunna säga upp det med kort varsel. Och sen har du dessutom då 25% marginal på hyran när du tecknar det längre avtalet. Och har du då vant dig vid den utgiften, då kommer det gå bra. Och sen det tredje skulle jag i så fall säga, be om hjälp. Men det känns ju som att det har varit lite temat.
Men vilka är dina kunder? Är det människor som vill ha hund, som vill klappa hund?
Nej, inte primärt. Utan det jag kommer bygga upp ett hundcenter med hunddagis, pensionat och kurser på sikt.
Mm.
Så att det är de som behöver hundpassning helt enkelt som kommer lämna sina hundar till mig.
Ja. Och där också, apropå marknadsföring, vi har en tjej i communityn. Som är så här helt, hon är också så här jätteintresserad av djur. Och där tror jag också att ibland ha lite roligt att försöka sticka ut med marknadsföring. Och då var det till exempel, jag vet att en grej hon gjorde var att hon hade en kurs där som gick ut på att liksom så här, hunden kunde hämta en öl i kylskåpet.
Ja.
Och det var ju liksom så här, det var liksom så här, du vet, en gimmick.
Ja.
Men det var ändå väldigt roligt, för hon sa såhär,
det
var fulltecknat på den här kursen, vet, så här, för att alla tyckte såhär, fan vad ball om min hund kan springa och hämta en öl. Och det var liksom såhär, så här, glimten i ögat. Och sen hade hon också såhär att hon hade lärt, vad var det, renar, olika trick eller vad det var.
Okay.
Ja, så att jag tror återigen, och då kommer vi tillbaka till det här med att ha roligt. Liksom med det, och sen förlåt, nu kommer alla de där, prata med kunderna, lyssna med kunderna, lyssna vad det är de vill ha, och för vissa kunder så är det, alltså, nu kan jag återigen ingenting om detta, men jag skulle inte bli förvånad om där fanns, du vet, någon hade varit villig att betala för att man hämtar deras hund.
Ja.
Liksom. Och då kan ju det vara så här, perfekt, det kostar det här, och vissa kommer säga ja.
Nej, absolut. Jag håller på att hitta nya möjligheter att tjäna pengar liksom, överallt. Och problemet för mig är mycket myndighetskrav. Men det ska ju inte sätta käppar i hjulet heller. Det är ju bara liksom...
Nej, och jag skulle säga så här, tillståndspliktiga verksamheter är ju så här, när man är igenom det så är man igenom det. Alltså,
ja, det är ju en viss del. Men just som du säger då, som förslag, man kan hämta hunden, absolut. Då behöver jag transportörtillstånd. Och sen kommer det. Och så nästa. Men jag förstår vad du menar, såklart. Det gäller att hitta sin inkomstkälla. Liksom.
Ja. Och så får man också tänka, någonting som jag tänker ibland så här, jag lyssnade på en föreläsning för många år sedan som var så här, nej, men väggen är inte där för att hindra dig. Väggen är där för att hindra alla de som inte vill det lika mycket. Och då är det ju garanterat folk som inte har transportörstillstånd. Ja. Eller garanterat, så här, du vet, så att det blir ju också, när är man väl igenom det där, så har man ju någonting som många andra inte har. Och det hindrar ju andra, för andra är så här, shit, då måste jag ha transportörstillstånd. Och så upplever jag så är det liksom inom finans. Det är så här jättemycket tillstånd och finansinspektion etc. Men när man väl börjar skrapa på ytan så är det inte så himla allvarligt. Utan då får man bara säga så här, nej men jag gör inte detta nu, jag gör det nästa år. Eller så säger man till kunden, så nej, jag har inte det tillståndet just nu, men vi jobbar på det. Och det får man ju också pluspoäng för. Så här, shit, ja. Den är seriös. Jag visste inte ens att det fanns något som heter transportörstillstånd.
Mm.
Nej, men så är det. Men det handlar väl om rädslor där också, precis som med allt annat. Det är bokföringen och det är skattemyndigheten och vad händer om jag blir sjuk. Allting det här baseras ju i rädslor.
Ja.
Så man hela tiden måste liksom sopa undan. Man får ta det liksom steg för steg. Men när man sitter där jag sitter, eller till och med tidigare, så är det så mycket rädslor som man ser framför sig. Så det är liksom så här, vart ska jag börja sortera i allt det här? Så det är det jag har störst problem med generellt. Det kanske ni hör liksom. Hur börjar man att slå hål på allt det här helt enkelt?
Ja, men jag tycker du gör helt rätt. Alltså det är så här, prata med folk, be om hjälp, reach out. Och sen så får man ju också så här, okay, bara... alltså så här, prioritera. Jag brukar tänka lägga liksom det längs en tidsaxel. Och en klassiker kring företagande, då brukar man ju säga så att alla företag har en flaskhals. Yeah. Och den här flaskhalsen flyttas hela tiden. Har man löst den på ett ställe, då flyttar den sig. Och grundregeln, detta sa min mentor redan för 20 år sedan, att så här, ja, men din uppgift, Jan, som företagare är att identifiera flaskhalsarna i verksamheten, och sen får du bara lägga resurser på att lösa flaskhalsarna. Inget annat ska investeras i som inte är en flaskhals. Och det är en ganska bra tumregel. Liksom så här, är transportörtillståndet flaskhalsen i din verksamhet just nu? Nej, då är det paus på den. Okej, är det liksom anskaffning av kunder? Nej, det verkar som att kundanskaffning funkar. Ja, men är det tillståndet? Ja, men det är det. Okej, bra. Då lägger vi tid och fokus där. Så tänk hela tiden så här, vad är flaskhalsen? Vad är den begränsande faktorn? Och så har man det som ledstjärna. Så att man lägger fokus på rätt sak istället. För att många nya företag gör fel sak på rätt sätt. Ja. Att man till exempel, nu lägger jag massor av tid på att lära mig bokföring. Ja, det kanske skulle lagt den snarare på liksom försäljning. Mm. Eftersom liksom bokföring kan du betala bort.
Absolut. Nej, men det gäller att prioritera. Så det är ett jättebra tips där också. Så man kan ju inte göra allting på en gång hur man än lägger upp det. Så att man måste ju se det som är viktigast för stunden helt enkelt.
Ja, och flaska, jag gillar, alltså detta brukar jag, du vet, än idag så använder jag den metaforen på styrelsemöten. Mm. Där jag ställer frågan till vdn, det är så här min klassiska, så här, var är flaskhalsen i verksamheten just nu?
Mm.
Och jag blir alltid lite sur om de inte kan svara, för då vet jag att de inte gör rätt sak. Liksom.
Ja, men det är bra tips.
Ja. Och där, förlåt, när vi också är inne på det. Gud, alltså jag bara så här, men jag brukar tänka på så här hattleken. Alltså så här, att tänka på, i ett företag så brukar jag säga så här, att man kan jobba i företaget. Alltså det är så här, springa och lösa grejer, isolera hundbyggnaden och skaffa kunder etc. Men sen kan man jobba på sitt företag. Som till exempel just nu jobbar du på företaget. Vi pratar om strategiska grejer liksom, etc. Men att inte glömma bort båda de här perspektiven. Och en sån fråga som jag upplever att de flesta företag, även de som har varit igång länge, är så här, okej, så hur mycket pengar tjänar vi på det här? Är detta bättre för Jan än om Jan hade varit anställd?
Mm.
Och om är svaret nej, då skulle jag säga så här, ja, men då är det ju någonting som vi behöver titta på strategiskt. Eller om liksom Lina, arbetaren, jobbar liksom 20 timmar om dygnet, då borde liksom Lina, chefen, vara så här, det är någonting jag inte har lyckats med eftersom Lina, arbetaren, jobbar 20 timmar om dagen. Det är någonting jag borde göra annorlunda.
Ja.
Så att Lina arbetaren får gå och ha ett samtal med Lina chefen liksom.
Ja. Nu är det ju mitt fall så att jag vet ju att jag kommer jobba mer och tjäna mindre än vad jag gjort som anställd under ganska många år framöver.
Men ja, fast vet du vad? Redan det är för mig en stor varningsklocka.
Jag vet, jag hörde det när jag sa det att du kommer säga det. Men ja, sant.
Men så här, liksom så här, detta hade väl varit en så typisk fråga någon annan så här, vad är liksom en det är så här professionell så här hunddagis liksom, som gör detta, du vet, det kommer en riskkapital. Jag hade ju aldrig investerat i ett företag så här, nej, men detta kommer vara många år innan vi är lönsamma.
Nej.
Då hade jag väl det så här, okej, men nu är det 2023, det vill säga december 2024, då ska det vara lönsamt.
Mm.
Och du vet så här, ja. och då får man ju säga det som liksom Lina ägare, säger så här, men 2024 så ska jag tjäna minst lika mycket som jag hade gjort detta om jag vore anställd. Ja, men då har Lina chefen fått ett problem på sitt skrivbord. Yeah. Och då får ju Lina chef gå liksom fundera på det här. Och sen får ju Lina chef organisera Lina arbetare på ett sådant sätt så att det där blir möjligt. Och sen kommer det säkert vara så här, det händer rätt ofta att de hamnar i konflikt. Att Lina chefen säger så här, men du vet, då måste vi ta 800 kronor i timmen. Och så säger Lina arbetare, alltså har du träffat våra kunder? De kommer aldrig betala 800 kronor. Och då får Lina arbetare säga så här, men då får vi testa. Men vi kommer förlora 30% av kunderna. Och så säger Lina chefen så här, absolut, men eftersom vi höjer priset så är det okej att vi förlorar 20% av kunderna för att det är för dyrt. För vi kommer ändå tjäna på detta. Och så kan Lina arbeta, Lina chefen säger, och jag måste säga detta för att annars kommer Lina ägaren vara jättearg och sparka mig från Lina chefen. Så ja, blir man helt skitsu där. Men,
ja. Nej, det blir man inte.
Ja.
Nej, men det är jätteviktigt. Nej, fortsätt Caroline.
Nej, men jag tänker precis som Jan säger, att man kan ha så här argumentationer med sig själv.
Mm.
Men du sa ju innan Jan att man kan ju ta hjälp också ju.
Hur ska
jag kunna ta 800 kronor i timmen? Jättebra fråga. Vi kommer att göra det, men hur ska det gå till? Och då måste man ju, man kanske inte kan tänka ut det själv. Eller så...
Ja, sen får man ju testa och prata med kunderna och liksom testa. Okay, så, och vill de inte betala 800 kronor, ja, men då är den uppenbara frågan så här, så vad hade krävts för att du skulle betala detta? Eller liksom så här, är det mer service? Är det mer flexibilitet? Eller alltså så här, priset är inte viktigast för folk.
Nej.
När man väl har fattat ett beslut så är inte priset det viktiga.
Mm.
Så att jag tror att detta
kan du bara säga det en gång till? Priset är inte det viktiga för folk.
Nej. Alltså så här, men då säger jag så här, jo men det är det. Nej men alltså så här, frågar du någon så här, okej. Okay, men då säger de så här, priset är viktigast. Så säger jag, okej, okay, men är det inte viktigare att du kan lita på att du kan lämna din hund här i ur och skur? Alltså så här, att du kommer hit och så är det stängt för jag pallar inte ha öppet. Liksom, då hade de sagt så här, nej, alltså det är viktigare att det är öppet när vi har sagt. Okej, okay, så det är viktigare med det att det är tillit. Okej, är det viktigt för dig att hunden mår bra här? Ja, men det är viktigt. Och du vet så här, och sen kan man liksom ranka det, och när man har gjort så här stora sådana här undersökningar, då kommer pris på plats nummer 6.
Mm.
Kvalitet hamnar högst, leveranssäkerhet, tillit, relation. Det är väldigt många andra saker. Eller så säger man så här, vet du vad, du kan absolut, jag vet ett hundställe där borta, de kostar 300 kronor i timmen, men de har inga tillstånd, där är massa hundar, de följer inte myndigheternas krav, men det är klart att liksom så här, det är inte alla som älskar sin hund.
Men ja.
Nej, men vet du vad,
det är inte alla som älskar sin hund.
Det är jättebra, det där är ju jättelätt att säga, och jag tänker det nu, men sen är det jättesvårt att göra, men ja. Man får träna på den biten.
Men det är också så att du behöver göra det under en tid. Och sen så efter ett tag så är du bara bekväm med det.
Ja, det kanske är
så. Utvecklingsfas själv också ju.
Ja, så är det absolut. Och kanske också när man märker att det börjar fungera. Och man får lite mer trygghet i sig själv. Att det är lättare att gå på lite hårdare då också.
Ja. Mm. Ja, men och det är inte att gå på hårdare. Utan det är ju bara att vara liksom rakhet är snällhet. Eller tydlighet är snällhet. Och liksom, och kan du inte så här seriöst, kan du inte driva din verksamhet långsiktigt, då spelar det ändå ingen roll.
Nej.
Alltså så att jag tror alltså det viktigaste är så här, man måste kunna få ihop sin affär och man måste liksom och be kunderna om hjälp. Liksom prata med dem, hör deras tankar och liksom som du säger, det största hindret för det här är en själv. Och jag är inte bättre än andra. Jag tycker fortfarande det är så här, när jag höjer priset bara, detta kommer aldrig att gå. Och sen när man har vant sig vid den nya nivån så är man så här, fan, varför gjorde jag inte detta tidigare?
Ja.
Liksom. Så att, och där kan det ibland, alltså om man har någon kompis som är företagare eller affärsutvecklare eller har den här kompetensen, då brukar jag säga så här, men ta hjälp av dem, låt dem få vara liksom bollplanket till Lina chefen eller Lina ägaren. Att liksom ta in den så att man får liksom, för man är så jäkla duktig på att slira med sig själv och särskilt med sådana, så men då jobbar jag en timme extra eller då jobbar jag, tar in en hund extra eller liksom så här, istället för att säga nej men ta det tuffa beslutet, höj priset, bli av med några av kunderna men du kan ge dem som är kvar bättre service.
Nej, jag sitter också i en bra sits. Jag har ju inte riktigt satt priserna ännu, så att jag har ju möjlighet nu att tänka till rejält innan jag kör igång. Man inte behöver höja direkt.
Ja, och så räkna liksom så här, hur många kunder behöver jag, hur många hundar behöver jag för att detta ska gå runt, hur ska jag göra? Ja.
Nej, men det har jag ju såklart gjort någonstans. Jag har ju...
Precis. Ja, och det är bra. Och var dyrare än andra. Det brukar vara en sån här tips.
Mm. Ja, men det är bra.
Snyggt. Ja. Har du fler frågor?
Det har jag säkert. Men alltså, jag har fått jättebra tips i alla fall. Och ibland är det också bara skönt att bolla med någon och få prata av sig lite.
Nej,
det är
Nej,
väldigt
men... Det är verkligen så. Men jag tror jag mycket med en kompis som alltid brukar prata beginner's mind. Alltså att ja. Vara nybörjare. Jag läste faktiskt igår, det var någon så här, vem på Twitter, så här, vem är den intelligentaste människan eller mest spännande människan i mänskligheten? Och så var det så här, någon människa jag aldrig hört talas om. Och då var det så roligt, för då var det en person som är så här, lever i 10-årsperioder. Och så var han så här, nu ska jag vara liksom, nybörjare i schack.
Mm.
Och sen var han så här, ja men då var han nybörjare i schack i 10 år. Och när han började spela schack, då spelade han bara med 3 bönder och kungen. Tills han lärde sig exakt så här, hur funkar 3 bönder och en kung. Och sen så när efter 10 år så var han stormästare i schack. Då började han med brasiliansk jiu-jitsu. Och sen efter 10 år så fick han bli en svartbältare i så här. Och så gör han såna här, nu är han typ 50. Så han har gjort 3-4 såna här grejer i livet. Och jag tänker så här, fan vad coolt att bara vara så här, vet, nu är jag svartbälte i det här. Men då börjar jag med något helt nytt.
Det är också det där att man liksom vill bemästra något. Och sen är det inte kul längre. Jag tror det är en viss typ av människa vi pratar om här. Men ja. Vi pratar om beginner's mind, ja.
Ja. Mm. Nej, men så här, våga vara nybörjare.
Ja.
Exakt. Och vad jag skulle också vilja dela med mig av är också det här som vi pratar om mycket med det lilla stegets kraft. Att det är också så här, i den branschen som jag är så är det mycket utbildningar som ska till för att man ska kunna få de här tillstånden då och så där. Och det är ingenting jag har gjort nu på slutet, utan jag har ändå känt efter hela vägen att jag vill jobba med djur och hundar. Så att medans jag har haft mina anställningar så har jag hela tiden pluggat. Jag har läst någon kurs i etologi, så har jag läst in djurskydd och så har jag tagit de här små stegen under tiden. Och det är också någonting som jag är otroligt glad för idag. Jag visste inte då att jag skulle få nytta av det. Men där jag står idag så bara, men gud så bra att jag gjorde det här. För nu kan jag komma igång mycket snabbare.
Ja.
Det är lite så med det här beginner's mind också. Att man är nybörjare någon gång, men man kan ta ett steg i rätt riktning. Och sen till slut så uppnår man något resultat. Som...
Ja, och jag tror att när man går på det där som är ens passion så blir det ganska naturligt. Ja. Och du vet, nu är det enkelt att titta bakåt och dra streck mellan punkterna. Men det hade varit jättesvårt att göra från början.
Ja.
Och sen så tror jag också att man ska inte ta de här tvära kasten. Utan jag tror ju absolut att man ska påbörja något medan man håller på med något annat. Mm. Alltså precis som du säger, men jag har en ambition kring detta. Men vad kan jag göra redan idag? Kan jag gå kvällskurser? Kan jag vara på helgerna? Alltså där finns jättemycket vi kan göra. Liksom kring det där. Ja men super. Ja men snyggt. Men då tänker jag att vi rundar av. Lina, vad tar du med dig? Vad är guldkornen?
Guldkornen är, jag fick några bra konkreta tips där kring bokföring. Och det är skitfånigt att jag snör in på det hela tiden. Men det är viktigt för mig, för jag vill ha kontroll. Så det ska jag ta till mig och kontakta några firmor ganska omgående. Också att Skattemyndigheten kommer inte skicka en brevbomb. Jag kommer inte ställa till det så mycket. Och det här med prissättning och pengar ska jag verkligen ta till mig så att jag inte fegar ut på den biten när jag startar.
Ja, coolt. Ja. Coolt. Ja. Keep us posted.
Så att
vi kan göra, och dyker då fler frågor så att hitta till, så får vi ha detta som så här, sidospår. Liksom. Och sen så får du ju också lägga ut, var någonstans är du i Sverige? Var kommer du ha den här?
Strax norr om Stockholm, i Sollentuna, kommer det här centret ligga.
Ja, så att när du är igång eller så här, så får du liksom starta en tråd i forumet och så lägger vi, så får du uppdatera hur det går.
Lyckos hundarna i Sollentuna.
Ja, eller hur? Ja,
får du bra.
Ja. Ja, men stort tack Lina.
Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.